Hur var det egentligen att leva som hemmafru under folkhemstiden? Bakom den polerade ytan fanns många kvinnor som i många fall stöptes in i en mall som inte alltid var självvald. Frilansreporter Eva Frid möter en av historierna och skapar en av den.
Jag sitter här på Västerås stadsbibliotek och bredvid mig har jag författaren Kristina Sandberg. Du har skrivit en trilogi om en hemmafru som heter Maj. Hur kommer det sig?
Min mormor och farmor är två av inspiratörerna. Egentligen så består huvudpersonen Maj av väldigt många olika kvinnor. Och delvis också mig själv, även om jag lever ett helt annat liv än Maj. Men när jag själv skulle bli mamma för första gången, då var det som att jag hörde mina förmödrars mummel i mig på ett nytt sätt, alltså som farmor och mormor och mostrar och fastrar. Så jag blev väldigt intresserad av hur det hade varit för dem att vara just mödrar. Eftersom farmor och mormor ligger så nära mig, så har väl, och jag har också varit nära dem under hela min uppväxt, haft mycket kontakt med dem, så är ju deras livshistoria kanske den som jag känner bäst av olika kvinnor också som har varit hemmafruar under den här relativt korta tidsperioden i Sverige när just hemmafrun och husmodern var ett ideal.
Varför valde du att fokusera på just den tidsperioden och det idealet?
Jag är en skrivande feminist och på så sätt så har jag alltid intresserat mig för kvinnors historia och den historia som ofta glöms och kanske göms eller inte anses som så intressant. De här kvinnorna som var hemmafruar var det för att det var en så stark samhällsnorm vid den här tiden. Det var liksom ideologiskt förankrat i nästan alla politiska kretsar. Så det var ingenting man kan säga att de riktigt valde heller, för det var liksom det, ofta det alternativet som erbjöds. Och dessutom så tänker jag att det de gjorde i hemmen, tog hand om all daglig omsorg och omvårdnad och matlagning och tvätt och städning och allt det som också behöver göras i ett samhälle för att det ska funka, att det har liksom inte anses särskilt viktigt eller betydelsefullt. Och jag ville visa att de här kvinnornas arbeten i hemmen, för jag ser det ändå som arbeten i hemmen, var en förutsättning för att männen kunde arbeta på sina arbetsplatser och göra sina karriärer och kanske inte vara särskilt närvarande med sina barn heller. För det var ju kvinnorna som var hemma och tog hand om barnen. Det dröjde så länge i Sverige innan det fanns barnomsorg.
Maj är ju sällan lycklig i böckerna. Varför har du porträtterat henne så?
Alltså jag tänker inte på om Maj är lycklig eller inte, för jag tror inte det är en fråga som Maj ställer sig så ofta. Hon kommer från en arbetarfamilj i Östersund och har tidigt fått med sig ett slags arbetsmoral, att man ska göra rätt för sig, man ska vara duktig, man ska vara duglig, man ska klara sig själv. Och att jag tror inte det är så ofta någon som har frågat henne hur hon känner sig eller hur hon mår eller hur hon har det. Det är inte riktigt aktuella frågor för mig vid den här tiden. Det kunde säkert vara så i andra klasser eller miljöer i Sverige, även på 30- och 40-talet, där bildning var ett ideal eller där det var viktigt att förverkliga sig och så vidare. För Maj är det väldigt mycket att visa att hon är en duktig arbetsmänniska, och då kommer det här att om hon är lycklig eller inte lite i andra hand, och det kan vara sorgligt, men jag tror att man måste förstå Maj utifrån sin tid och den tid som präglar henne. För hemmafrun så är idealet väldigt mycket att skapa ordning och reda och kontroll och harmoni. Jag vill skildra det som Maj måste liksom hålla undan för att klara av att leva upp till det här idealet. Att det är hon som ska ta hand om all den där smutsen. Det är kanske tidvis monotona hemarbetet. Att liksom alltid vara den som diskar, torkar bänkar och bord, som städar, som tvättar. Jag vill liksom visa hur det där arbetet aldrig har något slut. Det återkommer hela tiden. Därför jag ville ha väldigt mycket detaljer. Och när det gäller det här med matlagning, om man är den som de Maj var, som ensam står för att sköta hushållet och så, då ska man ju komma på kanske flera maträtter varje dag. Och det ska vara, alltså jag vill att det ska kännas i läsaren hur det känns i kroppen för mig att vara den här som ska upprätthålla det här livet. Och jag kallar ju det ett slags smutsens estetik, att om renhet och ordning var idealet, så ska språket få vara något annat. Och man ska också få lov att visa fram sina lite mer fula tankar och känslor, för att under 1900-talet var det uttalat ett ideal att kvinnorna skulle vara de som stod för lyckan, men ingen människa är ju bara glad och god och lycklig, vi är ju alla liksom, har ju allt i oss, och därför så tänker jag att när det blir ett tvång för mig, då blir det här, de här mer förbjudna känslorna, det är de som ligger och puttrar under ytan och som kommer in i hela romantrilogin som kursiva meningar, som är lite förbjudna tankar, det där fula, det hon kanske skäms över och inte vill kännas vid.
Hon har ju ett ganska komplicerat förhållande till sin make och sina barn. Varför valde du en sån utgångspunkt?
Generellt brukar kvinnor dömas mycket hårdare för att om de inte är bra mödrar eller om de lämnar familjen eller så, än om män har liksom gjort det i alla tider. De har startat om nya familjer, eller de har kanske suttit och druckit på krogen istället för att komma hem till familjen. Och så, om man hårdrar, om man säger i början av 1900-talet, då var det ett stort samhällsproblem att män söp upp så mycket av lön och pengar på krogen och på sprit. Så att även där var det kvinnornas ansvar att vara hemma och stå för det här tryggheten. Maj har ju inte planerat att få det här barnet, Anita. Det blir komplicerat för henne att knyta an till sin dotter, vilket ju är väldigt sorgligt. Men jag är kanske mer intresserad av att skriva om det här som är lite mer svårt för oss att kanske prata om eller att vara med om och så. För att jag tänker att de goda, lyckade historierna, de skaver inte så mycket i oss, utan det är det här som är svårt och jobbigt som kanske behöver få ett rum och ett utrymme och ett språk för att vi ska kunna dela det med varann. Och jag tror att det kan vara lika svårt att vara som Maj då, en mamma som kanske inte känner att hon kan ge den här kärleken som hon borde kunna ge till sina barn och kanske sin man. En jätteviktig sak är också att under den här perioden på 1900-talet så var idealet för samhälls- eller barnuppfostran annorlunda. Det var inte så mycket kroppskontakt och kramar och beröm och att man skulle se sina barn i alla lägen, utan det gällde mycket just där att fostra barn som skulle bli dugliga och duktiga och tåliga, liksom att tåla ett ganska hårt liv. Så att jag tror många läsare kan också bekräfta det där, att nej, det fanns ju inte så mycket tid att sitta i knä hemma, eller det var inte så att mina föräldrar sa att de älskade mig, eller det var så viktigt att man inte skulle tro att man var något och så. Och Maj är ju mer präglad av det. Det där med att vara väldigt, väldigt varm och uppskattande mot andra, det är också någonting som kanske kommer senare i historiskt när det gäller just barnuppfostran. Sen har jag också tänkt att Maj är ju så beroende av sin man ekonomiskt. Och han har de här alkoholproblemen. Han är ingen, absolut inte enbart någon obehaglig eller otrevlig person. Jag gillar både Thomas och Maj i mina böcker, även om de är komplicerade. Men om Maj också då öppnar sig i kärlek för honom, så blir hon också mer sårbar.
Nu har ju samhället förändrats och hemmafrun är ju oftast inte ett ideal i alla fall. Men hur mycket av det som präglade Majs liv ser du tendenser av idag?
Alltså jag ser det som att vi har väldigt många lager i oss, och jag får väldigt många sådana reaktioner från läsare, att unga kvinnor kan idag säga, men jag har en jättetydlig Maj i mig som vill försöka hinna med så mycket och vara duktig, eller är väldigt kritisk mot mig själv och så. Maj har ju den här inre rösten i sig som säger hela tiden vad hon borde ha hunnit eller skulle ha gjort och hur hon borde vara. Och ganska många unga kvinnor kan idag säga att ja, men Maj har det ju på sätt och vis lätt, för hon har bara hemmet och familjen att sköta om. Idag ska vi ju göra det, plus att vi ska göra karriär och vara, ha ett aktivt socialt liv och så vidare. Det finns som ett spår, eller vad man ska säga, i samhället att det kvinnor gör kanske ses som lite mindre intressant än det män gör, eller inte lika viktigt eller så. Även om det händer mycket positivt på jämställdhetsfronten också, så tror jag det är att, jag brukar ta ett lite fånigt exempel, men det var en debatt här om kvinnor som bakar cupcakes och det löjliga med det, att varför kan de inte göra något viktigare än att hålla på att baka cupcakes, medans män som bakar surdegsbröd eller stoppar korv, då är det ett hantverk och ett intresse och en hobby, och det är det ju egentligen. Så sysslorna är vad de är, men det är om det är antingen är kvinnor eller män som gör det mest, det är då vi börjar lägga en massa värderingar kring det. Det jag är mer intresserad av är varför det som kvinnor har gjort och varför det de har liksom varit tvungna av olika strukturer att göra, varför det ofta värderas lägre. Och den ojämlikheten tänker jag att vi har kvar delvis idag.
Hur mycket av Maj finns det i dig?
När jag försöker förklara Maj så kan jag säga att men man måste förstå att hon har aldrig fått höra att hon har läshuvud eller att hon är intellektuell eller duktig i skolan, utan där hon får sitt värde, det är att hon vet att hon är väldigt duktig på att städa och hon kan saker med sina händer. Hon kan baka och hon kan laga mat och så. Så där skiljer sig ju Maj och jag väldigt mycket. Att jag har ju alltid tyckt om att läsa. Jag var duktig i skolan och jag skrev tidigt och sådär. Och tycker om att tänka intellektuellt och reflektera mycket och sådär. Men jag har också fått från både min farmor och mormor det här. Att jag tycker om att baka och laga mat och göra saker med mina händer. Jag tycker om att hålla på med trädgården och sådär. Så att jag har på något vis båda spåren i mig. Jag har ju försökt att bli Maj när jag skriver. Så att, alltså när Maj är orolig när hon ska gå på ett kafferep, så är det kanske, kan jag hämta erfarenheter av hur det var att plötsligt komma på en fest på ett bokförlag och känna den oron och rädslan när det var första gången och sådär. Så att på så sätt så använder jag ju mig väldigt mycket av mig själv när jag skriver om Maj. Eller hela den här graviditeten som första boken handlar om. Nu när jag själv var gravid så det var ju högst planerat och önskat att få ett barn. Men jag kunde ju ändå skildra kroppens förändring och den liksom existentiella oro som det kan innebära att bli förälder och mamma. Och hur skulle det gå och hur skulle det vara att föda ett barn och så. Så på så sätt så använder jag mig också av erfarenheter som jag har gjort själv.
Vad blir nästa projekt?
Jag kan väl säga att jag längtar oerhört mycket efter att skriva. Jag har ju varit ute nu och pratat om Maj på bibliotek så här som jag idag ska göra i Västerås. Och jag börjar ju känna att nej, men nu är det snart dags att dra mig tillbaka igen och skriva något nytt. För skrivandet som yrke är ju egentligen ganska introvert och man sitter hemma och man läser och tänker och sådär, och det här andra är väldigt utåtriktat och väldigt, det är något helt annat, så att jag hoppas att få det lugnet och ron för att komma i kontakt med vad jag ska skriva härnäst. Jag är inte där riktigt än.
Dina böcker har ju blivit väldigt populära. Vad är det som lockar, tror du?
Väldigt många säger ju att nej, men, nu får jag plötsligt syn på min mamma. Jag kan förstå min mamma. Eller det här handlar ju om min farmor och jag har inte läst om det på det här sättet förut. Alltså, jag tror att det var en berättelse som saknades för att vi kanske har fokuserat mer på berättelserna, de lika viktiga berättelserna om kvinnor som på olika sätt har behövt bryta sig loss från det här lite traditionella oket att vara just den som står för omsorgen och hemarbetet och lever ett mer traditionellt liv. Men samtidigt så är det många som verkar känna som glädje att få läsa om det, eftersom allt omsorgsarbete måste ju fortfarande utföras, men i bästa fall så delar väl kvinnor och män på det idag. Och sen så är det ju många som säger det här är ju en berättelse om vår historia, vår folkhemstid. Så det är ju, visserligen är det en hemmafru som är huvudperson, men det handlar om så mycket mer. Och det var väl mitt mål också, att skriva om vår folkhemshistoria men med utgångspunkt från ett kök och en diskbänk, om man säger så, eller utifrån den kvinna som måste liksom förverkliga det här goda folkhemmet. Så det är ju också en roman om medberoende, om alkoholism, om strukturomvandlingar i det svenska samhället, som om hur städer rivs och hur kanske småskalighet och hantverk övergår till mer stor produktion och sådär, och hur det påverkar människor. Så det handlar ju om många saker.
Slutligen, mina lyssnare har ingen aning om hur du ser ut. Kan du berätta?
Jag är medellång, 1,65, och har brunt hår. Har långt hår som jag nästan alltid har uppsatt i knut. Nu idag har jag byxor, annars brukar jag tycka om att ha klänning när jag föreläser.
Vad brukar du ha för färg på kläderna?
Jag är lite sådär kulturtråkig att jag har ganska ofta svart och grått. Men idag har jag en blå, lite stormönstrad tunika på mig. Och svarta jeans och svarta skor. Och så är en svart kofta över. Men den ska jag ta av mig när jag föreläser. Annars har jag liksom gjort det till en grej just när jag föreläser. Att jag är lite så här 40-talsklädd nästan, eller lite 50-tal, bara för att liksom hedra maj. Men även det börjar jag känna mig lite trött på. Jag känner att nu vill jag bli lite modern igen. Så.
Har du smycken och så också?
Ja, jag har ganska enkla smycken. Jag har ett väldigt slätt silverarmband och en silverring. Jag har inga tatueringar eller piercad eller så. Men jag brukar sminka mig lite också. Jag är ganska solbränd nu, för eftersom det blev en lite fin augusti, så att jag har lätt för att bli brun. Så.
Då får jag önska dig lycka till på företaget här i 40-talskläderna.
Idag är det lite mer 70-tal faktiskt, den här tunikan. Men det går bra det också, för jag tar ju maj in till 70-talet. Så att det blir väl liksom ett hedrande av henne så. Men tack så mycket.